Välkomna till femte avsnittet av Genusdebattens podcast. Jag går under mitt alias Kollen och idag har jag med mig herrarna Dick.
Det är man, därför att vi pratar ju inte om demokratiska människor, vi pratar om människor som är...
Och Dolph.
Jag förutsätter ju nästan att vi kommer att ha en totalitär stat inom 10-20 år.
Vi tänkte idag bena ut vad vi tror om framtiden. Hur tror vi att saker kommer att utvecklas? På vilket sätt och vad tror vi kan vara katalysatorer för förändring? Kommer vi att kunna hålla oss till samtalsämnet och kommer min internetuppkoppling att dö halvvägs genom programmet? Detta är några av frågorna som vi hoppas få svar på idag. Vi låter Dolph rivstarta programmet.
Man kan ju fundera lite, så man kan ju börja, vi kan ju börja lite lätt så här liksom, bara fundera på hur tror vi liksom att det kommer att te sig nu med den här närmaste utvecklingen om vi ser till nästa val, bara det här rent partipolitiska. För nu märker vi ju det att Miljöpartiet har ju rasat ganska friskt, liksom verkar det ju som mot vad det var, mot den position de har haft tidigare, medan Sverigedemokraterna bara fortsätter att gå framåt. Och Ebba Busch Thor gjorde ju ett ganska markerat tal i förrgår här på Almedalen. Så frågan är ju liksom hur kommer Kristdemokraterna liksom att ställa sig, och kommer de liksom öppna mot Sverigedemokraterna? Så rent politiskt så ser vi ju här att det finns liksom vissa, det är ju ganska öppet vad som kommer att hända. Vad tror ni om det?
Ja, alltså partierna måste ju förändra sin inställning på något vis. Jag vill på intet sätt understödja Sverigedemokraterna. Jag menar, jag är inte socialkonservativ för 5 öre och delar inte deras inställning i de flesta frågor. Men på något sätt så är de ju ett sundhetstecken i att människor reagerar. Att människor reagerar på politiker och andra som tror att de utifrån sina upphöjda positioner kan tolka folkets bästa. Och där tangerar vi ju verkligen detta med genus och feminism, eller snarare radikalfeminism som jag vill kalla det för, där man för en linje som går tvärt emot vad folk i gemen känner och tycker är rätt. Och därför så, jag är ju historiker då i grunden, så kan ju jag säga att det kommer att komma en förändring. Frågan är när den kommer.
Ja, jag märkte... Och,
fortsätt.
Ja, jag noterade ju det liksom nu både på de här talen som har varit. Jag har hört på dem alla 4, men att Löv och Löfvens, de har liksom bara försvunnit i dimmorna. Jag har inget som helst minne av vad de talade om. Men... både Ebba Busch Thor och Jimmy Åkesson markerade ju liksom mot genuspedagogik och tvångsuttag av föräldraförsäkringen och de här sakerna. Så det ska bli väldigt spännande att höra de kommande talen och se om de följer efter på samma linje eller om de kommer att falla tillbaka till det traditionella.
Vilka är det som är kvar?
Ja, det är ju Miljöpartiet idag, sen vet jag inte vem det var som är imorgon, men vi har ju Moderaterna och Vänsterpartiet.
Och Folkpartiet, va?
Folkpartiet, ja. Ja, det är ju hälften av riksdagspartierna som är kvar och prata. Och sen så har ju då, FI har ju tydligen en dag efter det officiella avslutandet.
Jaha, ja, vilket är fullständigt vansinne alltså. Det är... Varför släpper man inte till dem? Det beror ju på att det finns starka såna här destruktiva radikalfeministiska strömningar i många av partierna. Jag skulle vilja säga då att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet naturligtvis, men när det gäller de borgerliga så är ju Folkpartiet det som är det absolut värsta. Skulle Birgitta Olsson bli partiledare ser jag det som en fullständig katastrof, för hon är ju totalt onyanserad i sina åsikter när det gäller det här. Men ändå, om vi då ska fokusera på det här med framtiden, så måste det komma en förändring. För vad vi pratar om, det är ju det att kvinnor ska se sina söner göras till förlorare, göras till skurkar fast de aldrig har gjort något brottsligt. Va? Det här måste slå tillbaka så småningom.
Jag tänker det, för jag är väl kanske lite cyniskt lagd på något sätt. Men jag tänker att nu de har ju uppenbarligen väldigt starka positioner inom den officiella makten. De har starka positioner inom media och inom så att säga, förvaltningen. Om det kommer en reaktion...
Bara för att underdriva.
Ja, men precis.
Alltså... ja, de har ju väldigt starka positioner. Ja.
Men så om det då kommer en... ofrånkomligen så kommer det väl förr eller senare att komma en motreaktion på det här från folkets sida. Då är frågan, vad kommer de att ta sig till i det läget? De kommer ju reagera på ett väldigt reaktionärt sätt. Och med tanke på hur pass auktoritära tendenser de har, så är frågan, vad kommer de att ta sig till med vår demokrati i det läget? Så det är jag lite orolig för.
Ja, med all rätt. Det är man, därför att vi pratar ju inte om demokratiska människor. Vi pratar om människor som är övertygade om att de har rätten att förändra världen så den ska passa deras ideologi och deras åsikter. Så där håller jag med fullständigt. Vad tar de vägen? Men man får väl hoppas, och jag tror ändå att det folkliga motståndet kommer att bli så starkt så att de måste backa. De kan ju naturligtvis aldrig medge att de har gjort fel. Men kanske kan man komma till det läget där de säger att ja, vi gjorde vissa missbedömningar. Och det är nog det man får nöja sig med när det gäller de här människorna. Men framförallt är det ju viktigt att de elimineras från sina positioner. Man behöver reformera journalistutbildningen, som idag är någon sorts klubb för inbördes fostran i rätt anda. Jag känner ju till då en kille som går på journalisthögskolan som när han gick in där så var han ganska kritisk, men idag så tycker han ju ja, genus är jätteviktigt. Och det har han lärt sig på journalisthögskolan. Har han gjort.
Ja, det är en hel del som måste till för att ställa saker rätt som vi tycker då.
Ja, absolut.
Jag brukar ju säga det att jag förutsätter ju nästan att vi kommer att ha en totalitär stat inom 10-20 år. För det, jag tycker det verkar vara den riktningen som det är på väg åt. Och det är så mycket som, så att säga, det finns så många saker som samverkar. För vi pratar ju, jag har ju sett det här, jag har ju tagit upp det tidigare, det här med klimatupplysning, att jag brukar följa det här ibland och sådär. Och jag ser ju att de här två sakerna ser jag det som att de går väldigt mycket hand i hand. Att man driver feminism som så att säga sönderdelar och polariserar samhället och skapar liksom motsättningar inom det. Och samtidigt så har man hela den här klimatgrejen som man kör med nu. Jag är ju bara det sista med att de skulle höja bensinskatten automatiskt varje år med ett visst antal procent. Sen kommer det liksom bli skyhög om några år. Och samtidigt så stänger man av kärnkraftverken då, så att man så att säga trycker ner samhället till en nästan förindustriell nivå på sikt.
Jo, men alltså... grejen är ju det, jag funderar på och kommer förmodligen snart att skriva ett inlägg om det, den här typen av rörelser som radikalfeminismen då, som har så stark position i samhället idag, är liksom nazism och fascism och såna här ensanningsideologier som hävdar sig ha den enda sanningen som alla måste följa. För det är ju det vi pratar om. Det handlar om. Va? Genus, ja, allting är bara miljö. Ingenting annat finns. Och för att få det här att stämma så måste man alltså bygga hela samhället på bedrägeri.
Ja.
Och där, det är ju också lite grann med det här, jag hänger ju också med lite grann i det här med klimatförändringarna och sånt. Och som historiker brukar jag fråga då när folk pratar om det, brukar jag säga, var är alla artefakter efter bilarna på bronsåldern? Jag menar, då hade vi ett klimat som var lika varmt som det är i södra Frankrike idag här uppe i Norden. Så de måste ju ha bränt oerhört mycket avgaser med sina bilar på bronsåldern, men ändå hittar vi inga som helst spår efter de här bilarna. Ja, ironiskt naturligtvis. Men, ja. men det handlar ju om att man måste bygga upp ett bedrägeri, man måste producera falsk vetenskap. Man måste sprida ut rykten och annat och sånt som skrämmer människor. För det är ju det handlar om. Det är en skrämselideologi som ska skrämma människor till underkastelse.
Ja, jag ser det väldigt mycket. Vi har ju, jag brukar ju ofta referera till 1984, för det är ju liksom min favoritbok i de här sammanhangen. Det påminner ju om det här med att där de har då välfärdsministeriet eller vad det nu heter. Mm. Som då, de har en tilldelning av 100 gram choklad per vecka eller något sånt där, och så tillkännager välfärdsministeriet att nu ska vi öka tilldelningen till 75 gram.
Mm. Ja, jo, men alltså det här med att lära genus på förskolor och annat, det är ju verkligen samma sak. Nu ska vi fostra människorna. Jag menar, det gjorde man i Sovjetunionen, det gjorde man i Nazityskland. Man fostrade människorna till att bli rätt. Och före det så har ju kyrkan försökt i nästan 2000 år att fostra människor rätt.
Mm.
Och alltså det är ju dömt att misslyckas. Det enda sättet man kan upprätthålla såna här saker med, det är att skrämma människor, att lura dem, bedra dem. Och det värsta av allt är ju att folk i gemen, de vill inte erkänna att de låter sig luras. Då köper de hellre hela det här konceptet än att säga det, okej, jag var så korkad så jag lät mig luras av det.
Ja.
Där är det största problemet, tror jag, egentligen med folk i allmänhet. För de säger, ja men det rör ju inte mig. Nej, men det rör deras barn. Framförallt pojkarnas framtid.
Ja.
Rör det.
Ja.
Och blev det konsensus här?
Ja, lite så. Dolph, det du sa där om 1984, den boken, när de höjer tilldelningen till 75 från 100. Det låter ungefär som när de höjer anslagen till Försvarsmakten. Nu ska vi satsa på flygplanen här så vi kan försvara oss. Och så har man gått ner från varit typ 110 flygplan till 60 istället. Men hallå?
Mm.
Jag tycker det mest klockrena exemplet på sån här 1984-uttalande, det var för några år sedan på Agenda. När de sa någonting i Afghanistan om att de hade varit tvungna att sätta in bombplan för att klara av det fredsbevarande uppdraget. Jag tycker bara liksom meningen skär så oerhört att jag liksom undrar, hur kan en nyhetsuppläsare eller vad det nu var för någonting sitta och säga det här liksom med ett straight face?
Mm.
Det är ju liksom en sån kontradiktion i meningen i sig självt att man, jag menar, hur kan man bara liksom leverera det rakt av sådär som att det vore att mjölken har gått upp 50 öre, va?
Mm.
Ja, fast ändå, alltså ett fredsbevarande uppdrag innebär ju inte att man inte använder våld själv. Alltså syftet med ett fredsbevarande, en fredsbevarande styrka är att gå in och ta våldsmonopolet ifrån de två strider.
Ja, jag förstår att man kan resonera sådär. Men jag säger det liksom att ett sånt uttalande kan man ju bara liksom inte ta face value, va? Därför det är ju liksom, det är ju, uttalandet utgör ju i sig själv faktiskt en kontradiktion. Rent logiskt, va? Så att man måste ju liksom på något vis, om man nu så att säga använder våld för att liksom skapa fred, så måste man ju liksom på något vis underbygga det. Man kan ju inte bara leverera det som en liksom sanning så här att att liksom vi utrustar polisen med automatvapen för vi vill ha ett fredligare samhälle. Det är liksom ungefär va. Den naturliga reaktionen är ju då att man säger liksom, ja men hur fan resonerar du då? Liksom, det kan ju mycket väl vara så att det liksom finns en liksom argumentationskedja eller något sånt där som faktiskt underbygger att det är en korrekt sak att göra va. Det är inte nödvändigtvis så att det är fel. Men uttalandet i sig självt är ju sånt att man kan ju liksom inte bara ta det rakt av. Man måste ju reagera på det, anser jag i alla fall.
Ja, och problemet blir då när folk inte får reagera på det. Då är det verkligen en hund som ligger begraven någonstans. När de säger att man ska införa olika regler för olika människor för att det ska bli rättvist, till exempel. Det är också en sån här dogm man får höra emellanåt.
Ja.
Och säger man emot det då, ja, men då brakar ju helvetet löst liksom.
Ja, och det är just det här med, som jag säger, med att den här typen av auktoritära ensanningsideologier, de måste alltså bygga hela sin tillvaro på att ljuga och förtrycka. För de människorna som för fram motbilder, speciellt om de är väl underbyggda, då har man ju bara den möjligheten att man kan försöka att smutskasta, misstänkliggöra och så vidare. Och då gör man ju det. Därför att man har inte argument att komma med, helt enkelt. Och däremot kan jag ju då tycka att hålla med dig med att en del fredsbevarande insatser kräver våld. Jag menar, Normandie var väl en av de största fredsinsatserna som man gjorde under kriget, till exempel. Och det var ju för att skapa fred och ett bättre samhälle, så att det kan vara nödvändigt att göra. Därmed inte sagt att man måste kasta de här idioterna över ända med våld. Utan jag tror ju på upplysningen. Det är den vägen man måste gå. Och jag tycker att vi kan se vissa ljusningar i det här. Till exempel så betraktar jag frikännandet av Sture Bergvall och fallen som kommer upp. Där man då har sett att den här fullständiga idiotin med förträngda minnen som skapade så oerhört mycket elände, framförallt på 90-talet när vi hade såna här saker som McMartin-rättegången och det i USA. Där har man börjat vakna och inse att aha, det kanske inte var så bra. När vi nu också ser på hur det går med skolan, så tror jag till exempel folk kommer att säga att ja, det kanske inte var lösningen med genus. Det kanske inte var den grejen som var den bästa. Så alltså, långsamt men förutbestämt tror jag som historiker så kommer människor att vakna. De är jävligt tröga.
Ja,
men det... så småningom gör de det.
Ja, det tror jag med. Jag är bara orolig för motreaktionen, så att säga.
Ja, jo. Och hur mycket elände de hinner ställa till på vägen.
Ja, det var ju också som jag noterade nu med Almedalen, är ju att det känns ju, det har inte alls den här rosa skimret över sig som det hade förra året. Det känns inte alls som det är feministiskt i år.
Nej, men det är väl för att Feministiskt initiativ inte riskerar att skälla röster från dem det här året.
Ja, precis. Alltså, den ballongen är ju punkterad. De kommer ju inte... Alltså, de kommer ju gå samma väg förmodligen som Piratpartiet, att nästa EU-val då kommer de inte in, för de har inte lyckats åstadkomma någonting. Därmed säger jag inte att inte Piratpartiet åstadkom någonting i EU, för de var ju ganska aktiva det de gjorde. Men alltså, FI-ballongen är punkterad. Tack och lov.
En skillnad mellan FI och Piratpartiet är ändå att alltså, Piratpartiet, de hade ju ingen lobby att tala om. De hade ganska mycket gräsrötter, framförallt på internet, som hjälpte till. Men FI däremot, de har ju en hel lobbyorganisation. Och hela samhällsdiskursen bakom sig liksom. Så att det är ja. Inte alls omöjligt att de gör revansch vid nästa val.
Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. De kan försöka blåsa upp det här. De kan, alltså åsiktshororna i media kan försöka stötta dem hur mycket som helst. Men alltså de flesta människor, de är kloka och sansade och inser det att det här är bara dravel. Det är ett antal fanatiker som röstar på FI och de kommer inte bli fler. Jag menar, den där typen av fanatiker har funnits i alla samhällen och de har kunnat styra samhällen. Det är ju det som är problematiskt. Va? I det medeltida samhället var det kyrkans fanatiker som lyckades domtera samhället. I Sovjetunionen var det de kommunistiska fanatikerna. I Tyskland var det de nazistiska fanatikerna. Här har vi de feministiska fanatikerna som försöker domtera samhället. Men de blir inte större än vad de är idag. Jag tror inte det, men ja, säker kan man ju inte vara.
Men vad är det egentligen i människan som gör att vi alltid, alltså i stort sett alla större samhällen som jag någonsin har tittat på, så har man i alla fall något element utav det här, som du säger, kyrkan förr i världen, och sen när man kom in i det industrialiserade samhället så var det, gick man antingen och blev nazist eller socialist, eller så gick man in på en mer demokratisk bana. Men då kom det här som ett brev på posten 50 år senare, att man började leta sig tillbaks till det här mer auktoritära. Det här man försöker skriva folk på näsan och berätta för folk hur de ska vara liksom. Jag har en känsla av att människan till sin natur inte är liberal med andra människor än sig själv.
Nej, det stämmer nog. Alltså vad vi pratar om här, de här människorna som driver det här, det är ju intressant att de vill ju alltid framställa sig som de goda, fina människorna som ska göra det bra för andra, fast egentligen handlar det bara om deras egen karriär, deras eget välbefinnande och så vidare. Så är det oavsett om det är radikalfeminister eller om det är nazister eller kommunister eller fanatiskt kristna då, kristna högern i USA och så vidare. Men det är ju en oerhört stor självcentrering och egoism som driver de här människorna.
Jag tror det är så här löjligt enkelt på något vis, va, att det måste ju vara någon som, så att säga, när man bygger upp ett samhälle och så behöver du ha någon form av ledare eller någon som, så att säga, styr, va. Rent organisatoriskt så måste du ju liksom ha folk som har överordnade positioner. Du vet, man kan ju inte driva en fabrik där liksom alla har lika mycket att säga till om och bestämmer lika mycket och så vidare, va. Det måste vara någon som, så att säga, ansvarar för den ena biten och någon som ansvarar för den andra biten och så vidare. Så att du måste ju ha, när du bygger upp en organisation måste du ha någon form av hierarki. Det fungerar helt enkelt inte annars. För detsamma gäller ju då även om man säger nationer eller land eller vad som helst. Och jag tror det enklare är helt enkelt så att de flesta människor, de vill helt enkelt leva sina egna liv och de är inte intresserade av att kontrollera andra. De som blir ledare och tar makten, det är ju de som vill ha makt. Och vilka är det som vill ha makt? Ja, det är ju först och främst de som är intresserade av att få andra att gå sin egen väg. Så det är lite grann, ja, han klagade ju på mig förra året när vi var med på Danmarks röst för att jag snackade om maktgalna psykopater. Men jag menar på att det är precis just det som händer, va. Därför att själva mekanismen gynnar liksom de, ska jag säga då, citat onda, slutcitat, människorna som verkligen inte har sin nästas bästa för sina ögon.
Men som har sitt eget bästa för sina,
ja, och som framförallt då liksom vill kontrollera på ett negativt sätt och liksom omgivningen. Kontroll i sig själv behöver ju inte vara negativt, va? Men de som, så att säga, vill kontrollera, inskränka och trycka ner andra, va. Medan människor som är goda, de är liksom inte intresserade av den här makten, va, utan de agerar hellre liksom direkt för att göra sitt goda värv då, va. Därför får du till exempel folk som går till frivilliga organisationer, vet du, Röda Korset, och hjälper till där, va. Där tar sig deras godhet uttryck, va. Där sker det inget maktutövande. Så jag tror helt enkelt det är så att själva mekanismen, den här politiska mekanismen, den gynnar helt enkelt de människor som vi inte borde ha där.
Ja, och det där hänger ju alltså ihop med civilisationen egentligen. För att i jägar- och samlarsamhällena, när man har en liten stam som någonstans pendlar mellan 25 och 250 medlemmar, så dyker inte de där problemen upp på samma sätt. Därför att alla känner alla, man har kontroll, man har översyn över samhället. Utan det är ju agrarsamhället och möjligheten att ackumulera kapital, makt och så vidare som har skapat det där. Och då kan de här, jag håller med dig fullständigt med det här. Jag skulle vilja säga att psykopater, ja, väldigt många av dem är psykopater. Även om de inte bankar folk i huvudet, men de är psykopater på det sättet att de alltså inte tvekar ett ögonblick för att ljuga, bedra och så vidare för att behålla sina egna positioner. Så att ja, instämmer med dig Dolph i det där.
Ja, och de agerar ju inte på något vis liksom i allmännas eller liksom i andra människors bästa. Och jag tror ju också, och den andra delen av det här är ju det att liksom den stora massan då, som jag tror, om man nu ska använda de här termerna, är god. De förlitar sig helt enkelt till de som går till makten, så att de ger ju sitt passiva stöd. Men det, jag tror mer det är liksom, det är mest frågan om en blindhet. Det är ju inte det att människor i gemena, i allmänhet, vill förtrycka, utan det är mer bara det att ja, de följer, de är som fåren, va?
Ja,
följer.
Visst är det så. Ja. Absolut. De flesta, alltså de flesta människor vet ju till exempel, pratar man med 9 av 10 som man pratar med, de vet ju att det här med genus är idioti. Det är ingen som tror på det egentligen, mer än de här fanatikerna. Men som du säger,
intressanta med det om att få inflika. Alltså, men de köper inte grundpremisserna. De köper inte axiomen, men de köper teoremet. De köper hela propagandan som pumpas ut, som bygger på tänket om att allting är sociala konstruktioner. De ser liksom inte kopplingen däremellan.
Nej, men det är ju därför att det här görs aldrig till någon huvudfråga i val och annat och det, utan då handlar det om arbeten, det handlar om sjukvård, det handlar om skola. Där börjar vi ju tangera det här nu, även om ännu ingen, vad jag har sett i det officiella elitsammanhanget eller här nere på clownveckan. Jag kallar den för clownveckan för det är ny clown i talarstolen varje dag. Att det är ingen som berör det här med genus och skolan och genusgalenskapen som har skapat det här, va? Men vi börjar tangera det i alla fall. Och eftersom den här frågan är någonting som bara så att säga slinker in i bakvattnet på andra frågor, så reagerar inte folk. Hade det varit en huvudfråga, ja, men då hade väldigt många människor vänt de etablerade partierna ryggen. Därför är ju ingen som driver det här, de är ju inte intresserade av att göra det här till någon huvudfråga, utan det är bättre att fokusera på arbetslösheten, försvaret kanske kan komma upp nu. Ja, för en del människor börjar ju inse det att jaha, Putin kanske inte är så där snäll som han försöker låtsas vara och så vidare. Det går i första hand och då sorterar man bort det här. Därför kan man då lägga det åt sidan.
Jag tror framförallt att själva det som ligger som drivkraft in under och bakom alltihopa inte i första hand är aktivister eller politiker i sig. Utan jag tror att det som där alltihopa kommer ifrån, det är ju akademin, tror jag. För att de producerar sina så att säga vetenskapliga dokument och sina skrifter och allt vad det heter då, som man sedan pumpar ut som en sanning, trots att det då bygger på den här ett falsarie kring hur människan fungerar som biologisk varelse. liksom, jag tror att det kommer därifrån. Att då har man liksom etablerat i akademin har man etablerat genustänket. Och sen producerar man artiklar på det med slutsatser. Och de slutsatserna, det är de som sedan får genomslag. För att ingen går in och faktiskt kritiserar grundtanken bakom. Så det blir liksom att man slåss mot fel grejer. Jag tror man ska fokusera lite annorlunda om man faktiskt ska nå någon riktig förändring.
Ja, nej, jag tror faktiskt att du har fel där. För det är aktivisterna, det är de här som skriker på gatan, skriker högt och får uppmärksamhet i medierna och det. Det är de som sätter agendan först. Sen hänger akademin på. Därför att om vi ser på Nazityskland så akademikerna i 20-talets Tyskland, det var inte några som skrev sånt som gynnade nazisterna. Men när nazisterna hade tagit över, då producerade man det som de styrande ville ha. Och samma fenomen har vi inom akademierna här i Sverige. Därför att en akademiker, han tänker också på sin karriär och inser att, jaha, ska jag kunna bli professor, då måste jag skriva rätt. Det är ju egentligen först intressant med att se på såna här killar som Olle Andersson, det gamla nyhetsankaret, som när han har blivit pensionerad och man så att säga sitter tryck på sin position ändå, va? Då kan man börja reagera och skriva texter. Nu vet jag inte om han hade gjort det tidigare ändå, men det är intressant just det här med att många då som närmar sig pensionen och det kan börja och uttrycka kritik. Men så länge du är inne i karriärsystemet, ja, då är det bäst att du fogar dig efter vad staten, de makthavande, kräver av dig. Och vi har ju fått en oerhörd urlakning när det gäller det akademiska i det här fallet. Så det är hemskt, hemskt i det.
Jag tror inte att du har fel där. Jag tror nog också att det är så akademin blir som den blir. Men för att göra förändringen, alltså nu har de ju hela akademin att luta sig på. Och de lutar sig väldigt mycket på akademin. Så i det här med att när de tar över institutioner som socialförvaltning och hela den biten, alltså myndighetsutövningen, där lutar de sig ju direkt på akademin. Så det är inte som att de först varit aktivister och säger att nu vill vi ha de här policydokumenten i myndigheterna, och sen har akademin gått på samma väg, utan det är ju, de har ju gått andra vägen runt.
Ja, men sen är det ju då till exempel att när det gäller genusforskning så finns det hur mycket pengar som helst att pumpa in. Du kan få där. Men om du vill kritiskt granska det här, då finns det inga pengar alls. Utan, alltså man öronmärker ju pengar och annat, och det är därför att du ska få fram den här typen av dokument som du vill ha, som ska understödja det här, som ska bygga under bedrägeriet helt enkelt, va? Och det var ju precis likadant som man gjorde i Tyskland under 30-talet. Alltså forskning som visade på att judarna var onda, elaka och dumma, ja, de fick pengar. Någon annan forskning som skulle kunna säga någonting annat fick inga pengar. Och precis samma läge har vi ju idag när det gäller genus. Ska du få pengar, ja, då ska du skriva rätt. Och det här, alltså någonstans i det här, så måste den akademiska världen själv börja och säga ifrån. Och när de gör det, om de nu gör det, då kommer vi mycket närmare en förändring. Det finns ju de som har gjort det, även om jag inte är överens med Dick Harrison i hans historieskrivning och annat och det, så har han ju faktiskt skrivit ett par bra inlägg om det här med hur genusgalenskapen styr på universiteten och så vidare. Men han har ju då en sån position att han kan göra det, va? Liksom också Robert Gustafsson i Aftonbladet kan säga nej, jag är inte feminist. Jag är för jämställdhet, men jag är inte för feminism. Det här med att använda hen, är det ett skämt eller? Ja. Men han kan göra det därför att han har en sån etablerad position. Så han kan säga det, men han går inte ut och driver en opinion i det, utan han bara markerar själv att jag står inte för det här. Och det där är problemet. De flesta människor, de markerar att nej, jag håller inte med. Sen gör de inget mer.
Jag tänkte på en sak. Jag tänkte på flera saker förresten. Första var det här, vi tog upp det här lite med försvaret. Det är ju onekligen en framtidsfråga. Kommer vi ha värnplikt igen snart? Eller vad tror ni om det?
De tre stora systemen som finns, det är ju antingen värnplikt som vi hade förut, eller så har vi yrkesförsvar som vi har nu, eller så har man en blandning som de har i, jag tror det är Norge och Nederländerna bland annat, där man har dels en värnpliktsarmé där man fyller på och skapar sig volymer, och sen har man några stående förband med yrkessoldater också. Det är ett sätt att göra det på. Så där drar man lite nytta av båda systemen samtidigt. Den stora frågan som jag ser det är ju om man återinför värnplikten, kommer man då att behålla den könsneutrala beskrivningen som man har på det idag? Alltså att nu har vi ju värnplikt för både män och kvinnor. De skriver in det samtidigt som vi gjorde den vilande. Så frågan är vad som händer i organisationen när man har värnpliktiga kvinnor på riktigt som inte bara är frivilliga. Norge har börjat med det nu. De börjar med det vid årsskiftet. Så snart har de i alla fall en värnpliktsgeneration där kvinnor också har varit pliktiga. Så det ska bli väldigt intressant att följa upp det.
Ja, det är ju också det jag undrar lite över. För att jag tycker det känns som vibbarna är som att det kommer att bli värnplikt igen. Och då undrar jag, liksom, hur kommer det verkligen att bli på lika villkor, eller kommer det inte att bli det?
Alltså, när det gäller det här med försvaret och det, det är ju så. När vi kommer att komma till den krissituation som kommer att dyka upp, vi vet bara inte när den gör det, men det kommer definitivt att komma en stor krissituation någon gång i framtiden för vårt samhälle, så kommer ju alltså återgången till de traditionella könsrollerna kommer bli omedelbar. Det är min absoluta övertygelse. Och då kommer det inte finnas utrymme för kvinnorna i försvaret i annat än i liten mängd, så att säga. Därför att traditionellt sett och biologiskt sett är vi formade så att det är männen som ska offra sig för att skydda gruppen och stammen, och det kommer definitivt gå tillbaka till det i ett sånt läge, det är min övertygelse. Då kommer, om inte annat, så kommer hela den här radikalfeministiska bubblan spricka när krissituationen kommer, för då bär den inte längre, helt enkelt. Och jag tror, även om man formellt sett gör det till en plikt för både män och kvinnor, så kommer det bli som, jag menar, i Israel till exempel, där kan de ju inte sätta in några kvinnliga förband mot fienden. För gör de det, då blir ju fienden mycket mer fanatisk och slåss. Jag menar, kämpa mot kvinnor och bli utsatta för kvinnor. Utan det är ju männen som är de stridande i den israeliska armén, även om kvinnorna också har värnplikt. Sen hade vi också som skämt när jag låg i lumpen, så sa vi ju det, ja, kvinnorna, de kunde ju göra värnplikten på fältbordellerna. Så det är ett gammalt stående skämt. Men i praktiken så tror jag aldrig att kvinnorna kommer att spela en roll i själva stridsutövandet. Det tror jag inte. Även om de formellt sett är pliktiga.
Ja, men nu har vi ju faktiskt, nu har vi faktiskt kvinnor på stridande positioner. Och om man då skulle utbilda in kvinnor, säg hälften då, om man skulle gå den vägen att kvotera in, så att hälften av kvinnorna på stridande befattningar, med hälften av kvinnorna på stridande befattningar, har de inte haft något annat val vid en krissituation än att sätta in de förbanden som man har liksom. Där du kunde, frågan är hur det hade gått i striden liksom då. Hur hade folk reagerat rent psykologiskt på det här? Det är väldigt intressant.
Men jag tror det ligger en del i vad Dick säger här. Att förmodligen liksom, om det kommer till ett skarpt läge så kommer man det blir lite det här med att du måste ha, om du nu går in i, om du nu går in i en krigssituation eller något sånt va, så får du det här att du har dels de som du skickar ut till fronten va, sen så måste du ha hemmatrupperna som så att säga sköter markservicen. Det är ju liksom oundvikligt. Du måste ju ha hela kedjan med produktion och logistik och det här som fungerar. Så att du måste ju ha en hemmastyrka som, ja, typ laga mat va.
Det är ju inte för inte som det är fler tjejerna är överrepresenterade förhållande till den allmänna representationen. Att det är mycket fler tjejer på till exempel terrängregementet och på ledningsregementet än vad det är på, säg, AJB, jägarbataljonen i Arvidsjaur liksom.
Ja.
Nej, och alltså det är ju så att det är en väldigt dålig samhällsinvestering att offra dem som så att säga ska producera de nya generationerna som ska följa. Och det hänger samman med den här parningsstrategin, nämligen en man kan alltså sätta på hur många kvinnor som helst och producera barn, va? Men kvinnor kan bara föda ett visst antal barn. Och det här ligger ju djupt i vår biologi. Och sen vill jag understryka det att kvinnor har ju egentligen aldrig någonsin annat än enstaka fall prövats i strid. Alltså det fanns ju kvinnliga styrkor under inbördeskriget i Sovjetunionen då, när de vita slogs mot de röda. Men vad jag förstår så, de här kvinnorna, de gjorde alltså betydligt mindre krigstjänst än vad männen gjorde. Och jag har läst något vittnesmål om att deras största krig, det var att mota männen som kom dit för att de tyckte att de skulle få sätta på, helt enkelt. Och i och med att man i ett krig också brutaliseras, så tror jag att det är fullständigt vansinnigt att sätta in kvinnliga styrkor i strid. För det skapar också interna problem, helt enkelt. Ja. Jag tror inte på att annat än en enstaka undantag då, så att säga. Det finns naturligtvis kvinnor som skulle fungera hur bra som helst som soldater, va? Men sen är det ju också känt att i stort, så kvinnor är ju mycket mer smärtkänsliga än vad män är. Och det hänger också ihop med det här.
Gör det. Det var tvärtom.
Nej.
Jag vet inte riktigt vart de undersökningarna kommer ifrån, men att kvinnor har lite högre smärttröskel, fast skillnaden är att de har mycket lägre klagotröskel.
Ja, det är ett bra uttryck.
Ja, jag skrev ju om det här med företag sen på genusdebatten, och då när jag läste i de undersökningarna, jag måste gå ifrån och leta upp dem om jag ska hitta dem, men det är så att kvinnor är mer känsliga för smärta än vad män är, alltså de ja, vilket gör män till bättre lämpade att vara stridande, helt enkelt.
Ja, nej, men ska man tala emot kvinnor i försvaret?
Nej, jag talar inte emot kvinnor i försvaret, men i stridande förband så tror jag inte att det kommer att fungera. Alltså man kommer inte sätta in kvinnor i stridande förband.
Nej, jag skulle säga någonting. Jo, antingen så, man kan ju basera det på lite olika saker. Och antingen så är det den rent psykosociala miljön som blir i strid och under den pressen man har när man förväntar sig att hamna i strid eller därefter. Sen kan man ju också rent, och det riktar sig inte då mot kvinnorna, att kvinnorna inte skulle vara
tillräckligt duktiga, utan att det skapar en miljö där som inte gynnar striden. Sen har du, kan man ju säga, föra fram den åsikten också att kvinnors kroppar inte alls är lika stryktåliga som mäns. Alltså framförallt leder. Det är mycket vanligare, vad jag ser i alla fall, att kvinnor får problem med knän och med höfter och så vidare än män. Även om det är en hel del män som också är rehabfall på min arbetsplats, så är det ju, om det är var tionde kille som är rehab, så är det ju var femte, eller fel, ja, en varannan liksom utav tjejerna som hamnar på rehab. Så det, frågan är hur, om du har ett förband, en stridande förband, där säg 25% är kvinnor, och så efter 6 månader i fält så går de på kryckor. Det funkar ju inte heller.
Jag tänkte bara på det här. Man skulle ju faktiskt kunna ha en lite annorlunda uppdelning på det här med försvaret. För nu har vi ju, vad ska man säga, ett högteknologiskt, eller ska man säga ett organiserat försvar. Medan det då liksom har förekommit också i andra sammanhang att man har då typ gerillaförsvar. Som jag tänker, som i Vietnam var det väl inte alls ovanligt att kvinnor var med och slogs där, va? Och då skulle man ju kunna tänka sig så här att det skulle kunna vara en sån här delning, att man har det lite grann som att man har ett män som ingår då till exempel i det organiserade försvaret, och sen så har man kvinnorna över hemma som har ett maskingevär i kylskåpet som de plockar ut när de behöver, va? Så att man har två olika slags försvarsstrategier, där då så att säga hemmatrupperna som ingår i, så att säga, det militära försvaret, men de gör det mer på en gerillabasis eller liksom på, i närområdet, än att de gör det ute i organiserade förband. Och du förstår vad jag menar.
Ja, jag menar vad du menar. Ja. Det är definitivt värt att fundera över i alla fall. Nu är inte jag strateg, men det låter väldigt intressant. Det ligger inte så långt ifrån mina tankar på hur man borde organisera upp ett nationellt försvar.
Jag har ju tänkt som så. Jag gillar ju den här idén som de har i Schweiz, du vet, där de har liksom maskingeväret i garderoben, va? Liksom är redo att rycka ut på en timmes varsel ungefär. Och å andra sidan, för jag ser det lite grann som en brist att man bara har ett högteknologiskt försvar eller ett förbandsförsvar. För att ett försvar kan man ju liksom besegra, men man kan inte besegra en befolkning som är beväpnad. Så att liksom det här organiserade försvaret, det är ju liksom det är ju då frontlinjen som man så att säga sätter in mot en angripare. Men man får ju räkna med att det kan ju få på käften eller liksom då tillintetgöras då. Särskilt när det är högteknologiskt. För att kan man slå ut liksom den teknologiska biten, alla förbindelser, kommunikationsförbindelser och sånt där, så faller ju försvaret bort. Och då behöver man ju ha någon typ utav att det kan övergå till någon form av gerillaförsvar istället, om man inte vill helt enkelt ge upp landet.
Då pratar vi ju om motståndsrörelser helt enkelt som uppstår, och där är det ju helt klart att kvinnorna till exempel i den franska motståndsrörelsen var viktiga. Men det är fortfarande så att de här farliga attentaten och det som utfördes i 9 av 10 fall utav män var det. Så alltså den här stridande delen, ja, det kommer i en krissituation, då kommer det bli männen som får ta den helt enkelt. Visst, det är jag vet inte riktigt om man kan säga att när frontlinjen har fallit, man kan inte besegra ett helt folk, va? För det finns ju exempel på att man ockuperar och besegrar ett helt folk ändå, ja, under perioder, va? Se på, ja, Sovjetunionens grepp över Östeuropa efter kriget till exempel och så.
Genusdebatten har tyvärr råkat ut för ett smärre tekniskt missöde. Vi fyller ut med lite viktig fakta i väntan på att min internetuppkoppling behagar återaktivera sig. Kina är världens största producent av vattenmelon. Den offentliga sektorns finanser motsvarar ungefär 50% av BNP. Under november månad år 2012 fick jordbrukaren 2 kronor och 80 öre för 1 kilo potatis. Vart var det vi avslutade någonstans? Eller trillade bort?
Ja, vi var ju på det här med försvaret och kvinnor och så vidare, vilket ju egentligen är ett sidospår. Det är ju det här med försvaret, och det är ju bara en följd av den stora linjen i samhället med att man ska pumpa ut genusideologi och idéer om att män och kvinnor, de är precis likadana, bara man uppfostrar dem likadant och så vidare. Men för att summera då, så tror ju jag att vi måste gå emot en utveckling där folk ifrågasätter det här mer och mer. Och vi börjar ju se öppningar i det. Sen kan man ju då, som du uttryckte, oroa sig för vad tar sig de här auktoritära människorna till när deras maktbas dras undan för dem. Och där finns ju alltid en risk, speciellt i medierna då, där vi har en oerhörd ansamling av människor som inte har ett dugg med människan i gemen att göra, utan driver sina egna linjer. Så det kommer ju att bli en kamp, men precis som andra auktoritära ideologier förlorar sina grepp och har gjort, speciellt i modern tid, så kommer ju även den här auktoritära ideologin att förlora sitt grepp så småningom. Det är jag övertygad om. Jag hoppas bara att jag får leva så länge så att jag ser den här förändringen.
En sak som jag tänkte på, men som jag inte har blivit av att jag tog upp det, var ju det här att till vilken grad är liksom den här utvecklingen som vi har med genus och allt det här driven faktiskt av någon. Att det finns någon som faktiskt driver på den i bakgrunden. Det är liksom inte bara någonting som sker spontant, utan det är en agenda, verkligen. Och jag kommer ju att tänka på då Yuri Bezmenov, om ni känner till honom.
Nej.
Det är en KGB-defektor. Han talar om, det finns några föreläsningar på nätet. Jag ska ge länken sen så kan du lägga med det när vi pubbar det här sen då, va. Där han pratar om hur man, om då så att säga den sovjetiska, hur man driver på för att faktiskt lägga under sig andra länder, och hur man gör det genom subversion. Subversiv verksamhet, och han går igenom då liksom stegen i den subversiva verksamheten, och att den liksom, det handlar inte om att man gör det liksom på ett eller två år, va, utan det handlar om att man arbetar liksom under flera generationer ungefär. Och det här talet är väl från, kan det vara från 80-90-talet, någonting sånt där. Och han pekar ju på flera fakta så här, och han säger att liksom jämför vad som händer i era länder idag med liksom vad jag har sagt här. Ser ni ungefär vad som händer? Och det tycker jag är jäkligt intressant, för tittar man då på hans till exempel föreläsning om det här med hur då Sovjet då liksom aktivt ägnar sig åt subversiv verksamhet då för att så att säga söndra de västerländska länderna och så att säga få in dem under då liksom det kommunistiska oket, så ser man att det stämmer jäkligt bra med vad som händer också i den här genus, hela det här jävla genussystemet och allt det stämmer ihop jättebra med detta. Så jag undrar så här liksom, sitter någon som är det här liksom drivet någonstans ifrån? Finns det liksom en grupp som aktivt försöker, som aktivt driver på det här därför att liksom då slå sönder befolkningen och liksom göra oss till, om man skulle kunna säga, mer eller mindre ett slavsamhälle?
En onekligen intressant frågeställning. Och det är naturligtvis så att det finns människor som driver på det här. Problemet är väl bara det att, som jag då historiskt sett kan se bland kyrkans män, det är att man verkligen tror på det här. att det är så här. Jag brukar säga då att man vill korrigera evolutionen. Evolutionen har gjort fel. Jag ska göra evolutionen rätt. Och man tror verkligen på det. Och speciellt, sen kan det ju vara då att någon ligger i bakgrunden och styr där.
Ja, det är liksom, ja. Någon som styr där, så är det ju inte någon som är synlig, va? Utan nej. Det är så att säga dold. För det är helt klart, så är liksom, jag menar, jag tror ju inte att då, vad heter hon nu? Människan.
Gudrun Schyman?
Nej, det var inte henne jag tänkte på. Men nej. Det du, nej, jag tror ju liksom inte att Gudrun Schyman, så att säga, har liksom medvetet ägnar sig åt subversiv verksamhet. Utan hon tror säkert på vad hon menar. Men det är som jag säger, liksom, finns det folk som driver på det aktivt? Liksom så är de också dolda. Jag är helt övertygad. Andra sidan det här är som tog upp det här med bakreaktioner och liksom och de här i maktpositioner, att de känner sin tillvaro hotad, så ser jag det som att det mest viktiga vi har att göra, det är att se till att internet fortsätter att bli fritt. Därför att jag tror att anledningen till att fortfarande finns liksom att vi ser saker gå i rätt riktning och att det finns vissa utsikter till liksom ökad frihet och ett bättre samhälle och sånt, är för att internet är öppet och information sprids. Och jag tror att de som sitter i maktpositioner och rädda om sin makt, de skulle bara vilja stänga ner det för oss vanliga människor, men det kan de liksom inte göra. Det är att visa sin hand allt för öppet, va, så att då får de en revolt på det. Så att jag tror att därför tror att man kommer att försöka smyga igenom olika lagstiftningar för att liksom begränsa yttrandefriheten på nätet.
Mm, det är intressant. Jag vill återknyta till det som subversiv verksamhet där. Alltså, man kan ju se det kan vara två olika saker som är sanna. Antingen så är det någon som faktiskt sitter och bedriver den här agendan. Driver agendan och ägnar sig åt subversiv verksamhet. Och de använder sig av de här metoderna för att man har lärt sig att det här funkar. Eller så är det som så att vi har den här rörelsen just nu för att de använder sig av de här metoderna. Och anledningen till att vi har dem och kan peka på dem är för att de använder sig av metoder som funkar. Så det kan ju vara åt det ena eller andra hållet. Liksom. Det behöver inte vara så att att det är en konspiration bara för att det passar in i
sin ansvar. Men det är...
Ja, och sen tror jag väl också... att någon som är konspiratoriskt har använt sig av de här metoderna, så betyder det inte att de som använder sig av metoderna är medvetet, eller som är konspiratoriska på det sättet.
Nej, jag förstår vad du menar. Men jag tror det kan också bli det att det växer fram en symbios naturligt. Liksom det ena ger det andra, va. Jag tänkte på till exempel, om vi tar bara så en liten parallell, är ju så här till exempel fallet med Assange, va. Jag tror ju inte att det var liksom en konspiration som gjorde att tjejerna gick och anmälde honom. Men liksom, jag tror inte att det var CIA som låg bakom det, eller amerikanerna på något vis. Men däremot så ser jag ju det som ganska naturligt att när det skedde så såg ju de det till sin fördel och försöker utnyttja det, va?
Ja, det är som min bror brukar säga. Jag tror inte på en stor konspiration, men jag tror på ett antal små konspirationer som samverkar. Och det är väl lite grann det handlar om, och där när det här uppstår ifrån början, jag menar, jag är övertygad om att Maria Pia Boethius, när hon vände sig emot den här sexuallagstiftningsförslaget på 70-talet, och hon var övertygad om att hon gjorde det goda, var hon. Men det är ju på något vis startskottet för det här kriget emot männen, och sen hänger en massa på, och då finns det naturligtvis aktörer i bakgrunden som ser möjligheter i det här, och då går de in och understödjer med pengar eller annat, vad det nu kan vara, så att man ska kunna driva den här linjen för att splittra upp och ödelägga helt enkelt. Visst kan det vara så, men det vet vi ju inte. Det viktiga nu det är ju att vi kan klä av det här bedrägeriet och få folk att bli medvetna om vilket bedrägeri de är utsatta för.
Poängen mest med att om det är en driven agenda, som om man är medveten om den risken, så är ju, så är väl mest poängen där att då kan man ju räkna med att börjar man klä av liksom den ena kejsaren, så dyker upp en annan kejsare.
Ja, den risken finns ju.
Ja, för då kommer det liksom bara flyttas över till ett nytt område, va? Så det kommer liksom bara skifta. Det är ungefär som den här floden. Du vet, man sätter upp hinder så flyter den bara runt och flyter en annan väg, va? Så att problemet kommer att kvarstå. Men det är ju bara en fråga om att man måste vara medveten. Man måste höja på något vis medvetandet inom befolkningen. Och liksom att de ser vad som faktiskt sker runt omkring sig och agerar på det. Så att jag menar, det finns ju inga öppna, det finns inga raka svar på det där man ska börja så åt egentligen.
Ja, och där
ser man ju också då det här som vi varit in och tangerat på tidigare och som du Dolph har pratat om med internet. Hur viktigt det är. Alltså det som faktiskt kan göra någonting för att sätta käppar i hjulet för auktoritära krafter, det är ju en öppen och fri debatt och ett meningsutbyte. Så där tror jag att dels internet och om man kan övervinna medierna till den så att säga goda sidan igen, så är det då har man en chans att bygga ett samhälle som är stabilt i sin frihet liksom.
Ja, alltså internet är ju motpolen till medierna. I medierna släpper man ju inte igenom sånt som är normfel. Förstå mig rätt, va? Alltså det som strider emot vad journalistkåren och medierna anser att människor ska vara, vad som är det rätta och så vidare. Det släpps ju inte igenom i medierna, utan där är ju internet motpolen. Det är där motstridiga fakta får komma ut. Därför är ju, jag understryker också det, internet är ju oerhört viktigt att hålla det fritt. Men jag är övertygad om att medierna skulle väldigt, väldigt gärna vilja stänga ner internet och slippa den konkurrensen och bli avklädda där på internet.
Ja, lite sådana förslag har man ju sett redan. Men som man ser, de två stora puckarna i framtiden som kan avgöra åt vilket håll det här går. Dels den fria kommunikationen, den tror jag är väldigt avgörande för hur samhället utvecklar sig. Men sen ser jag också det här potentiella hotet om konflikt i närområdet. Det ser jag också som en faktor som starkt kan influera hur vi ser på kön och genus i framtiden.
Ja, eftersom det här med kön och genus egentligen är en lyxfråga. Så att säga, i ett samhälle där man på ett annat sätt får kämpa för sin överlevnad, så skulle aldrig det här komma upp på agendan ens en gång. Därför att då intar folk sina positioner som de passar bäst för och följer det för överlevnaden. Det här, det är ju en lyxfråga i ett samhälle där vi inte behöver kämpa på samma sätt för överlevnad. Va? Och därmed ingenting sagt om 500 000 arbetslösa, för de har ju vi har ju en kamp att kämpa. Men alltså det är en lyxfråga som inte får plats i ett krissamhälle. Så kommer krisen, då faller den här frågan som en sten till botten av sjön alltså.